CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Indeed, over the last years, many have been the times in which the world has collectively held its breath. And many have been the mornings in which we have woken up to a new, more dangerous reality. And once again, we meet here today in a world more precarious and more menacing than it was 12 or 6 or even 1 month ago.
Kriget i Ukraina, oron i Mellanöstern och Kinas växande inflytande. Det tecknas ofta en mörk bild när det gäller frågor kring EUs framtid när det gäller säkerhetsfrågor. I djupet idag, inför valet i juni till Europaparlamentet, en timme om EUs säkerhetspolitik, om problemen, hoten och om möjligheterna. Jag heter Magnus Thorén. Ja, välkomna alla som lyssnar. Om detta som nämnts precis ska följande personer prata om idag.
Göran von Sydow, chef för CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Göran har tidigare varit knuten till Stockholms universitet och arbetat för regeringskansliet. Gunilla Herolf, associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Gunillas forskningsområden har bland annat handlat om säkerhetspolitik inom EU, nordiska säkerhetsfrågor samt relationerna mellan EU och NATO och den transatlantiska länken. Claes Friberg, tidigare chef för säkerhetspolisen Säpo och för Rikskriminalen. Claes är idag föreläsare och aktiv i bland annat ett företag som motverkar kriminalitet i byggsektorn och stöttar också föreningen Help Ukraine Gothenburg.
Göran von Sydow, välkommen.
Tack så mycket.
Först, säkerhetspolitik, det brukar ju nämnas i samma andetag som utrikespolitik. Och det handlar i grunden om frågor som har med yttre hot mot våra samhällen och vår trygghet att göra. Och i en EU-kontext, vad är det för områden man förknippar främst med begreppet säkerhetspolitik?
Man kan ju säga att normalt sett så är ju säkerhetspolitik och utrikespolitik någonting som medlemsstaterna gärna vill ha behålla kontroll över. Det är ju någonting som de själva tycker att det här vill vi ha ett eget självbestämmande över. Så därför så är ju liksom EUs utrikespolitik väldigt ofta ett uttryck för att försöka koordinera sig, att samordna sig i syfte att EU tillsammans ska kunna tala med en röst och därmed få starkare genomslag då för europeiska intressen.
Hur duktiga är de på det då?
Det varierar ju. Det beror ju på oss från område till område, och det här är ju ett känsligt område i den meningen att här har ju medlemsstaterna velat bibehålla enhällighet som beslutsmodell. Det vill säga att inget land ska kunna bli överkört, och då är det såklart att det kan vara svårare att enas. Samtidigt så kan man ju ändå titta på det som har varit den stora utmaningen den senaste mandatperioden, nämligen politiken då till stöd för Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. I de områdena så har det ju gått relativt snabbt att skapa den här enheten. Och det här är ju stora, omfattande beslut som man har fattat. Sen kan vi se över tid att det har blivit allt svårare, för att om någon medlemsstat motsätter sig, ja men då är det ju väldigt hårt då att komma fram.
Mm. Vi hörde i inledningen EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för någon vecka sedan beskriva situationen just nu. Ganska svarta penseldrag är väl om man ska säga. Är det så stämningen är just nu?
Både och skulle jag säga. Jag tror att många också har märkt av den här förmågan att kunna enas och agera då i förhållande till kriget som pågår i Ukraina. Och därmed tagit det som intäkt för att här finns det en potential för ett starkare europeiskt agerande. Och när det gäller just von der Leyen så kan man ju säga att när hon tillträdde som kommissionens ordförande så deklarerade hon att hon ville leda en geopolitisk kommission. Vid tidpunkten var det nog en del som funderade lite på vad är det här, vad menar hon egentligen, för att det är inte liksom kommissionens traditionella roll. Men både av händelser, alltså det som sker runt om i världen, men också av hennes och kommissionens agerande, så tror jag att de flesta skulle säga att det har blivit lite mer av en geopolitisk kommission. Och många välkomnar det, för att det är helt enkelt så att det är en värld som är väldigt konfliktfylld just nu. Och där konflikter och vad ska man säga, konkurrens närmar sig områden där EU har lite mer kapacitet. Och då är det mer logiskt att man kan agera till exempel på det ekonomiska området eller kring teknologi eller andra delar också som inte är strikt militära helt enkelt.
Gunilla Herolf, von der Leyen, hon uppehåller sig ganska mycket vid Ryssland i det här talet som jag klippte ur. Och det höll hon vid The European Defence and Security Summit. Är det enskilt, så att säga, största hotet, eller vad man ska säga, mot EU? Kan man säga det?
Ja, det tycker jag man kan säga. Men jag är inte riktigt säker på att alla medlemsländer håller med mig riktigt. Utan även om alla tycker att Ryssland är oerhört viktigt nu, så kommer de här andra frågorna in. Terrorism, som hon var inne på, som ses som ett mycket större hot i södra Europa än i norra Europa, där man är fokuserad på Ryssland. Och likaså migrationsfrågor. De är helt dominerande i södra Europa. Så tittar man på hur man förhåller sig till Ryssland, så är det inte Spanien och Italien som driver de frågorna, utan det är länder högre upp. Frankrike har ju ändrat sin politik när det gäller Ryssland. Det skedde ungefär förra året. Och efter det att president Macron hade tappat sina illusioner, skulle jag säga. Han har ju under många år gjort berömvärda försök att komma till tals med ryssarna, att övertyga Putin, gång på gång sökt upp honom för att tala honom till rätta att man måste försöka komma överens med andra länder att lugna ner situationen. Men till slut givet upp, så har han kommit närmare den åsikt som man har i norra Europa och i östra Europa, i Tjeckien till exempel, sådana länder som vet vad det är att ha en ockupationsmakt i form av Ryssland. Mm.
Men den här sprickan när det gäller synen på Ryssland som finns inom EU, håller den på att slutas, eller är det snarare så att den kanske på sikt vidgas?
Det är svårt att säga. Just nu så har den blivit mindre märkbar just genom att Frankrike har gått ut så starkt mot Ryssland. Men så länge kriget pågår utan att vi får en definitiv ukrainsk seger, så kommer kanske överhuvudtaget det blir svårt att fortsätta med det starka stödet i många länder. Och vi ser ju också i Tyskland där regeringen vacklar mellan olika politiska möjligheter, där vissa inom socialdemokratin vill ha en förhandling nu som andra tycker skulle vara väldigt skadlig för Ukraina. Det är lite svårt att säga. Det enda man kan se det är att norra Europa är starkt och jag tror kommer att fortsätta att vara starkt. Sen har vi ju de andra länderna som är problem också, till exempel Ungern. Ungern som då har kontakt med länder som Serbien, Republika Serbska, Slovakien som nyligen har fått en politik som påminner mer om den ungerska. Jag menar, Rysslands försök att infiltrera länderna i det här området, i Balkan och runt Ungern, är ju väldigt intensiva. Och det är svårt att spå i framtiden faktiskt.
Mm. Och en säkerhetspolitisk utmaning för det EU-bygget helt enkelt.
Absolut, oh ja.
Claes Friberg, välkommen du också.
Tack.
tidigare Säpochef bland annat. En mer och mer hotfull och osäker omvärld för oss europeer tecknas ju av Ursula von der Leyen här. Håller du med?
Ja, det gör jag absolut. Det går inte att bortse från att läget, inte minst om jag utifrån mitt tidigare jobb tittar på Sverige, har blivit svårare. Jag tänker på Rysslands krig och aggressivitet. Och när det gäller terrorfrågorna, där ni är väl medvetna allihop om att vi har en 4 på en 5-gradig skala med risken för ett terrorattentat i Sverige. Och sen vill jag väl bara tillägga, jag tänkte på din inledning här om Kinas växande inflytande eller aggression. Så det är väl frågan om det är det eller om det är en växande insikt om deras ambitioner mot västvärlden.
Ja, det är någonting som det där är någonting som hållit på länge, men vi har kanske projicerat andra saker på Kina.
Ja, och jag delar uppfattningen att det omedelbara hotet och strategiska hotet just nu är ju naturligtvis Rysslands krig och aggressivitet, samtidigt som man inte kan säga antingen eller, utan det är både och Kinas inflytande och vilja till inflytande och påverkan på Västeuropa är fortsatt stark.
Du som tidigare Säpochef, så gissar jag att terrorhotet mot Sverige och EU upptog en hel del av din tid. Hur välfungerande är EU-samarbetet på det här området?
Man kan väl säga att det finns och fanns ett utvecklat samarbete när det gäller terror som inte bara begränsar sig till EU-länderna utan till västeuropeiska, eller västländer kan vi säga. Och jag är djupt imponerad när jag kom till Säkerhetspolisen och sen fortsatt djupt imponerad av det täta samverkan och samarbetet som finns mot terror. Och det från att tidigare 15 år tillbaka har varit någon sorts strategiskt samarbete, så är det numera både ett strategiskt och operativt samarbete underrättelsemässigt.
Mm. Du lyssnar på Djupet om säkerhetshoten mot EU, och vi ska lyssna på 2 svenska kandidater nu till Europaparlamentet som så här en dryg månad före valet svarar på följande sätt när jag ger dem ett antal ord att fritt plocka ner. Och först ska vi höra Liberalernas Anna Maria Corazza Bildt. Anna Maria Corazza Bildt, välkommen till Djupet.
Tack så mycket, Magnus.
Du ska få några ord av mig och sen så får du fritt plocka ner dem som du vill, men med någon form av fokus på EUs säkerhet i en bred mening. Okej?
Okay? Toppen.
Vi börjar då. Kina.
Vi kan inte vara naiv mot Kina. Äntligen, man har öppnat ögonen. Europakommissionen har frågat nu att göra en utredning om till exempel hur det är med solpanelen och andra företag. Därför äntligen vi har förstått att alla företag i Kina kan vara statliga företag. Vi måste ha konkurrens på lika villkor i frihandel. Och också, det handlar om cybersäkerhet. Så vi måste vara mycket, mycket starkare gemensamt för att se upp att Kina attackerar inte oss i de kallade hybrid-typ av attackerna på nätet. Det är en form av konflikt. Och att frihandel blir på lika villkor. Och där är det otroligt stor utmaning. Därför måste vi ha en starkare Europa och vara enade.
Ska vi enas om någon form av handelshinder mot Kina så länge inte de släpper in oss helt och fullt?
Jag tror inte att protektionismen är vägen framme. Sverige är ett exportland. Vi lever på export. Vi måste ha öppet samhälle, öppet handel, globalisering. Det som är viktigt är att vara ihop och inte gå till Kina separat. Och visa att Europasamarbetet är trovärdigt, att vi är enade, att vi har öppna ögonen och att vi accepterar inte en frihandel på deras villkor. Och också att vi diversifierar våra investeringar, den så kallade de-risking och decoupling. Att vi är inte så beroende bara av Kina, men att vi också är till exempel för alla strategiska raw material, halvledare, produkterna som är absolut avgörande för vår ekonomi. Vi måste diversifiera och vara mer oberoende från Kina.
Ryssland?
Värre hot. Båda hot med Putin, så fort att Putin är där, ingen av oss är säkert, Magnus. Det är den absolut största hot för vår trygghet och säkerhet i vardagen och i framtiden. Vi måste krossa Putin. Det betyder att vi måste se till att Ukraina segrar. För att Ukraina segrar, vi måste producera mera vapen i Europa. Vi måste upphandla vapen från andra länderna också. Vi kan inte vara protektionistiska just nu. Vi måste fortsätta finansiera mer den europeiska fredsfonden som man har satt upp. Mera resurser, snabbare och bättre. Vi producerar mer ammunition, men det räcker inte. Vi vet att vi kan inte längre lita på USA som tidigare. Det är våra vänner och våra allierade i NATO och allt. Men vi vet inte det som kommer från Washington. Det betyder att vi europeer måste skärpa oss. Vi måste fullborda den inre marknad av försvarsmaterial. Det betyder riva ner de protektionistiska hinder som finns nu i produktion och upphandling av allt från, du vet, strumpor för försvaret till stora flygplanen.
Donald Trump.
Hot. Donald Trump är kompis med hela extremhögerpopulisterna, inklusive Sverigedemokraterna här i Sverige. De har talat sig, jag tror, förra vecka, Jimmy Åkesson, och sa att Trump är en frisk fläck i politiken. Så den hot har vi hemma. Vi har hemma kompisar av Putin, även om de stödjer Ukraina. Hela extremhögerpopulisterna som är kompisar med Sverigedemokraterna är i Putins händerna. De stödjer honom. Och de är finansierade av honom. Jag satt 10 år i Europaparlamentet på barrikaden mot extrem högerpopulister. Vi är hårt hemma. Orbán är hård för vår säkerhet. Han är kompis med Putin, han är kompis med Sverigedemokraterna, han är kompis med Trump. Så Trump redan påverkar.
Ungern?
Ja, med Orbán. Jag var med. Men det är liksom den, den tröja hästerna. Trojanska hästerna. Och jag litar på att ungerska folket som har varit på gator och torget nu de senaste veckor har visat att det är en levande, dynamisk civilsamhälle som vill Europa. Och den här korrupta högerregimen av Orbán är också, börjar också att undermineras hemma, och det är bara hemma i Ungern det kan hända naturligtvis. Men jag är för att vi ska ha starkare, och vi liberalerna för att vi ska ha starkare åtgärder för att se till att autarker som Orbán kan inte blockera eller bromsa Europasamarbete, därför avskaffa vetorätten i rådet i avgörande frågor som måste gå fram i majoritet.
Mm. Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, som ingår i partigruppen Renew Europe i parlamentet. Göran von Sydow, reaktioner på det du hör?
Jag tycker att det rimmar väl ganska väl med vad vi vet var Liberalerna står. Betonandet av liksom öppenhet och konkurrens och frihandel. Men samtidigt så finns det ju den här lilla spänningen då, att å ena sidan vaktslå det, och å andra sidan samtidigt se hur den här konkurrensen, jag tänker nu på Kina-avsnittet när hon talar om det, hur man måste, och samtidigt som man vill ha då frihandel och utbyte, så vill man också säkerställa säkerhet eller jämbördiga spelvillkor, och sen också att vi då i Europa har produktion av massa centrala saker. Och den här typen av spänning tycker jag man har sett under den här mandatperioden.
Men är det där nytt? Är det här något nytt att det ändå finns de här sakerna om att vi måste ha en egen vapenindustri och vi måste ha frihandel på lika villkor, pratas det om? Är det sånt som kanske för 8 år sedan inte riktigt var på agendan för de liberala krafterna i EU?
Alltså jag tror att det är framförallt är nytt att svenska politiker nog har förändrat sig lite senare än andra. Den här dagordningen har nog drivits på av andra aktörer, inte minst då Frankrike som pratar om det här med strategisk autonomi, alltså europeiskt självbestämmande, och är liksom mer måna om att tänka i de här termerna. Medan Sverige väl, och tillsammans till exempel med Tyskland, ofta har liksom förespråkat den här idén att genom utökat handel och utbyte så ska andra länder tillnärma sig de europeiska värderingarna och vårt sätt att organisera oss.
Och det verkar funka sådär, har man kommit fram till nu.
Så kan man nog säga. Så att det har ju skett ett ganska kraftigt omslag om man tittar på de första initiativen när det handlade om till exempel att investera, screena utländska investeringar. När de förslagen kom så var ju de flesta svenska aktörer väldigt mycket emot det av principiella skäl att det här är protektionism. Nu när Sverige själv då börjar tillämpa egna regler så är ju de ju väldigt strama. Så att någonting har ju hänt både genom pandemi och då Rysslands krig men även i betraktandet av hur Kina agerar.
Gunilla Harold.
Det här med Kina, det är naturligtvis någonting som är oerhört viktigt på grund av Kinas storlek. USA har ju under en längre tid varit väldigt kritisk medan européerna inte har varit lika kritiska. Och mycket av det beror ju på det stora beroendet av handel med Kina. Tyskland har ju Kina som sin största bilaterala partner till exempel. Och det kräver ju en hel del av länder att byta åsikt i en sån fråga därför att det kostar så mycket. Men det har ju skett ett ordentligt uppvaknande skulle jag säga i Europa nu också. Även om Blinken häromdagen sa att européerna måste vara mer kritiska mot Kina. Ni kan inte tillåta att ett land är den största leverantören till det militärindustriella komplexet i Ryssland samtidigt som de som Ryssland hotar hela Europa egentligen. Mm. Så att där finns det ju fortfarande en skillnad. När det gäller det här med ett starkt Europa så är det ju en väldigt intressant fråga idag. Just efter de uttalanden som Trump kom med i februari. Därför att vi har ett dilemma skulle jag säga för alla europeiska länder. Ska vi satsa helt på en europeisk pelare inom NATO eller ska vi fortsätta att förhandla, att arbeta tillsammans med USA? Och i Sverige så ställer man ju sig på den andra linjen att vi kommer att fortsätta med det transatlantiska samarbetet för att få ett starkare Europa också. Stoltenberg har ju varnat mot det här att köra den europeiska linjen helt. Han säger att om det nu är så att det inte är någon direkt fara för att USA skulle fjärma sig från NATO, då kommer det att bli väldigt svårt för européerna att återfå förtroendet från USA om man konsekvent har hållit USA utanför. Mm. Så det är ingen lätt fråga oavsett vad man tycker. De flesta tycker väl att det är bra om Europa blir starkare, men om det är så att det kommer ett reellt hot från Ryssland, då är vi ju väldigt beroende av USA också.
Claes Friberg, på något sätt kanske lite målkonflikter i det här. Kina lyfter du också upp som ett säkerhetshot på många sätt för EU, samtidigt en jättestor handelspartner som vi är nästan totalt beroende av på många områden idag. Och USA som kanske börjar fjärma sig är vi också väldigt beroende av. Hur ska man plocka ner det där?
Ja, det är ju en lätt fråga naturligtvis.
Nej,
det är
varsågod.
Jag håller med både vad Göran och Gunilla sa, framförallt om Kina. Det är två reflektioner jag har. Det ena är det här fjärmandet från USA i NATO och till Europa är väl att någonstans så tycker jag vi pratar i den frågan för lite om att det är ju inte bara en Trump-fråga det där, utan det var redan Obama som började, Trump fullföljde och Biden fullföljer, dock inte lika så att säga, verbalt tydligt, att vi behöver förstå att anledningen till att de vill minska stödet till Europa är ju att de behöver bygga sina styrkor i Asien, och det handlar ju om Kina, geopolitiskt om Kinas ambitioner där. Det är dyrt för dem och de har inte råd sannolikt att göra båda sakerna. Det tycker jag vi borde kanske prata lite mer om. Det andra som jag reagerar på, som jag ändå vill nämna där, för jag håller med som sagt om det andra, men när Corazza Bildt tar upp Afrika och Ryssland och Wagnergrupper och annat. Okej, det är allvarligt, men det speglar kanske en lite grundsyn på Afrika. Kina har investerat pengar i Afrika under väldigt, väldigt lång tid och fått makt i Afrika. De har använt plånboken och genom investeringar och lån och annat. Det tycker jag också vi borde vara lite mer medvetna om att det är ju strategiskt för Kina med råvaror och geopolitiskt också för den delen. Så att
Det är den stora aktören man ska hålla, alltså den bollen man ska hålla ögonen på egentligen i
ja,
Afrika.
Jag tycker inte det är allvarligt med Wagnergruppen och deras möjlighet till att stötta terrorgrupper och så vidare. Men det är ju Kina som äger de stora delar av den politiska makten i Afrika.
Hörrni, vi ska också lyssna på Charlie Weimers, Sverigedemokraterna som sitter i parlamentet. Och SD, de ingår i partigruppen ECR, European Conservatives and Reformists. Och han får såklart reagera på samma ord som Anna Maria Corazza Bildt fick. Kina.
Kina är ett av de största hoten mot den världsordning vi lever i. Jag fick själv känna på hur Kina försöker påverka politiska processer i västerlandet när jag var Europaparlamentets rapportör för EUs relationer med Taiwan. Det var första gången som parlamentet fastställde sin linje gentemot Taiwan och jag drev en väldigt Taiwan-vänlig linje som uppmuntrade till ett handelsavtal och djupare förbindelser. Och Kina försökte då genom ambassaden här i Bryssel och förmå talmannen i Europaparlamentet att stoppa hela ärendet egentligen. Kinesisk press svartmålade mig och kallade mig för en radikal antikinesisk aktivist och så vidare, va? China Daily tror jag det var. Så jag har bilden av ett land som på alla områden försöker att dominera, som försöker att ta regional kontroll i Asien, som försöker att diktera villkoren för vår demokratiska diskurs i väst, som försöker att överösa väst med statssubventionerade varor. Vi måste jobba tillsammans med USA för att den demokratiska, fria världen ska kunna stå emot Kina, och vi måste som Europeisk union sluta fler handelsavtal så att vi kan lägga handelsäggen i fler korgar än den kinesiska.
Ryssland.
Ryssland är ju det mest akuta hotet just nu mot den europeiska säkerhetsordningen, och försöket att krossa Ukraina som självständig stat är en viktig signal till oss alla att ta Kremls ord och handling på allvar. Och just nu så går det alldeles för långsamt i stödet till Ukraina. Och jag tror att Sverige och andra måste ta fler steg för att öka stödet. Det innebär inte nödvändigtvis att vi ger mer makt till EU. Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, presenterade nyligen en plan för stöd på 1000 miljarder kronor sett över 5 år till Ukraina. Jag tror att det är en väldigt bra väg att gå, för stöd behövs. Vapenproduktionen måste upp, och fram till dess så har ju vårt systerparti Tjeckien lyckats samla ihop 800 000 artillerigranater ut på världsmarknaden. Vi får jaga vidare och dammsuga världsmarknaden, men det är ju helt uppenbart att de misstag som begicks när Europa nedmonterade sina försvarsmakter inte får upprepas, utan att vi måste ligga på en hög nivå och ta ansvar, vi europeer, för säkerheten i Europa och upprätthålla en hög nivå på vapenproduktionen.
Ungern. Den här delen av djupet kan du lyssna på om du tecknar en prenumeration på Kvartal. Kvartal.se/prenumerera, så får du läsa och lyssna på allt vi gör i podd- och textform. Sveriges vassaste oberoende mediehus med flera av de allra bästa journalisterna, om jag får säga det själv. Gå in på kvartal.se/prenumerera.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Är det frihandeln, alltså viljan, hur mycket man vill sluta EU, är det egentligen där konfliktlinjen i stora delar går? Hur långt ska man gå i det här att bli självförsörjande, sätta upp hinder mellan liberala och konservativa krafter?
Nej, men det är en sån skiljelinje som också följer lite geografiskt, skulle jag säga, hur man förhåller sig till det, där vissa länder har, ja, Sverige typiskt sett, det främjar ju och är för frihandel. Men sen har det nog skett ett litet skifte också i den meningen att så här, EUs liksom utrikespolitiska makt, den brukar ofta karakteriseras som en mjuk makt. Alltså vi använder normer, det är inte stor militär makt, men det är genom den storleken på vår ekonomi, den gemensamma ekonomin, kan man då utöva ett inflytande som gör att andra anpassar sig till det som är europeiska normer, standarder. Det är liksom det som man ibland kallar för the Brussels-effekt, alltså Brysseleffekten. Men det är klart att om världen samtidigt har utvecklats på ett sådant sätt att vi ser mindre fungerande multilaterala organisationer, mindre intresse från andra aktörer att närma sig de här värderingarna, vare sig det gäller demokrati eller när det gäller handelspolitik, då ställs ju frågan till Europa, men okej, vad drar vi för slutsatser av det? Ska vi börja agera som de andra gör? Till exempel när USAs Biden presenterade den här stora Inflation Reduction Act, som är ett sånt ekonomiskt paket som stöttar amerikanska ekonomi. Vad ska bli det europeiska svaret? Eller för den delen i förhållande till det som Charlie Weimers tar upp, Kinas stora statssubventioner till sina företag. Vad ska vara det europeiska svaret? Här finns det vissa skiljelinjer. Och det är ju också bygger på någon slags prognos framåt, att man ser ju att Europa är en minskande andel av världsekonomin, andel av världsbefolkningen. Kommer den här förmågan att vara den här typen av makt och attraktiv makt fortgå? Och dessutom finns det ju den fråga, hur ska vi förhålla oss till USA? Till exempel när det gäller Kina-politiken, ska Europa liksom tvingas in på ett sätt att följa med USA i att föra samma politik, eller ska man mejsla ut en egen politik? Ja, där finns det några sådana här skiljelinjer, ska jag säga.
Kan man inte säga att, åtminstone som lekman, så tyckte jag under pandemin att det blev ganska tydligt att det var jobbigt för Europa att inte kunna tillverka allt det här själva som vi behövde så mycket. Samma sak med Ryssland nu och försvarsindustrin.
Men det är ju helt klart så att man har ju ett omtänkande kring hur gör vi med osunda beroendeförhållanden till andra, vare sig det är rysk gas och olja eller halvledare eller de här särskilt unika råmaterialen som behövs för att producera vår teknologi och så. Om det är i händerna på vissa aktörer som använder de här ekonomiska resurser eller teknologiska resurser i syfte att uppnå politiska mål för Europa, ja, då blir ju vi liksom offer för andras vilja. Och det är det som till exempel Frankrikes president verkligen har drivit, det här med idén om strategisk autonomi. Vi ska ha en egen förmåga att fatta beslut på egna grunder. Det betyder inte att isolera sig från världen, men däremot att säkerställa till exempel att vi har försörjningstrygghet, att vi har förmåga att stå, att resiliens, att klara kriser. Så att jag tror både pandemi, kriget och den här globala konkurrensen, alla de här liksom har verkat i riktning mot att EU måste tänka på ett annat sätt.
Men där kommer problemet. Jag tycker bara själv att jag ser ju massa nya kinesiska bilmärken. Jag vet inte om ni har tänkt på det, som dyker upp. Build Your Dreams tror jag ett av dem heter. Billiga elbilar. Det där kan inte vara bra för en svensk eller europeiska
men
liksom, då är fordonsindustrin.
Men problemet är ju att det finns ju konsumenter här. Om vi skulle säga från dag till annan att vi säger stopp till Kina, jag menar, det skulle ju vara kostnader som inte jag tror att man skulle vilja vara villig att bära, helt enkelt.
Vi ska faktiskt också höra Anna Maria Corazza Bildt och Charlie Weimers reagera på begreppen islamism och globalism, som lite beroende på politiska uppfattningar brukar förekomma i beskrivningar, just där globalism, om vad som kan hota EU utifrån såväl som inifrån. Och vi ska börja med att lyssna på Anna Maria Corazza Bildt. Islamism.
Jo, man ska göra skillnad mellan religion och extremismen. Alla religioner är bra, ingen extremism är bra. Så man ska inte blanda ihop. Vi vill ha religionsfrihet. Och alla kan vara vilken religion de vill. Islamismen är en annan sak, det är inte att vara muslim. Så islamismen är en extrem rörelse som leder till ISIS, till talibanerna, till olika former av terrorismen. Och islamisering på nätet måste bekämpas med alla krafter. Därför islamisering på nätet är rekrytering av islamterrorismen. Så ja till alla religionen, nej till extrem högerterrorismen, som Hamas, som Hezbollah, som talibanerna, som ISIS, kalifaten och många mer tyvärr, som växer sig stark också med hjälp av Putin i Nordafrika. Nu du har Wagner som först kämpade i Ukraina, som har blivit integrerat i styrkor under Putin, som gör en otroligt stark propaganda mot fransmännen som har kickat ut i Nordafrika. Och det kommer istället terroristerna i hela Sahel-området. Det är väldigt skrämmande för oss.
Är islamismen en växande huvudvärk för EU?
Jag tror med, på grund av Palestina och Israel-konflikten det kommer att vara. Därför den här polariseringen om det som hände i Gaza, där alla araberna, alla palestinierna, men inte bara det, många av våra medborgare i Europa, araberna i våra samhälle, känner att det är väldigt orättvist. De känner att västern stödjer Israel oavsett vad Israel gör, och ingen stödjer barn och kvinnor som dör i Gaza, som får inte mat, som får inte sjukvården. Och det kommer att leda till så mycket ilska. En hel generation kommer vara lätt att rekrytera från extremislamisterna. Det oroar mig jättemycket. Vi måste se till att maten kommer till barn och kvinnor i Gaza. Vi måste se till att det blir ingen attack i Rafah. Var ska de gå? Vi måste se till att Israel, som har rätt att försvara sig själv, respekterar internationell lag, och vi har en vapenvila. För problemet är inte Israel. Problemet är en extrem högerpopulist regering i Tel Aviv, som är inte populär med israeliska folket, som är där bara för det kriget. Eftersom Israel är de första som inte gillar vad de gör. Det kommer att leda till risk av mer terrorism, mindre säkerhet för oss här. Så vad ska vi göra? Vi måste förstärka polissamarbete, vi måste förstärka underrättelsetjänstsamarbete. Vi måste ge mer europeiska pengar till polissamarbete. Jag har jobbat många år med Europol och med Interpol i Amsterdam. Det var mina frågor. Men vi liberala vill steppa upp.
Globalism.
Det här ideologi, herregud, det här är ingen tid för ideologi. Vi behöver öppna samhälle, öppen handel, Sverige är en exportland. Vi bygger vår välfärd, vi finansierar våra skolor och sjukvården och äldreomsorg, och vi skaffar våra jobb för öppenhet. Så globalisering är väldigt bra, men det måste vara inkluderande. Alla ska vara med. Det måste vara inte norr mot söder, det måste vara öppen konkurrenskraft och baserat på rättsväsendet, rättsstatsprincipen.
Mm, Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna som ingår i gruppen Renew Europe. Claes Friberg, jag tänkte först det här, hon verkar orolig för det som händer på Gaza nu när det gäller terrorismen i Europa. Kan hon ha en poäng med det?
Ja, det har hon, det tycker jag. Vi brukar ju, och jag noterar säkerhetspolisen säger så fortfarande, att vi har en ökad polarisering allmänt i samhället. Och en ökad polarisering riskerar alltid att det är några på ytterkanterna som då går från att vara extremister så att de blir våldsbejakande. Så att, för att förstärka det som upplevde att hon ville säga när det gäller det som direkt hände mellan Israel och Gaza, att där kommer det finnas personer som naturligtvis radikaliseras eller vill bli, använda våld, så är det, får man inte glömma att det är stora delar av världen som ser på det här och vill göra någonting åt det, och en del ramlar långt ut på extremistkanten och också vill göra det med våld då. Så att inte bara att det blir personer som är direkt drabbade av det här, utan också att det är andra runt omkring som.
Hon vill investera mer i polissamarbete och underrättelsesamarbete. Är det klokt?
Ja, där har jag en bestämd uppfattning i det, att absolut mer samarbete och riktigt samarbete, men jag tror inte på någon typ av överstatlig polis eller säkerhetspolis i EU, utan samarbete och samverkan tror jag på. Men bara det inte går över till att man tror att bara för man bildar en ny organisation i Europa att det skulle bli bättre med det. Mm.
Jag lyfter också ordet globalism. Det tycker hon inte alls om, utan det är en självklarhet för henne att det där är bara snack, så att säga. Vi måste behålla den här öppna inställningen i EU. Det är jätteviktigt för henne. Vad tänker ni om hennes svar där?
Jag har lite svårt att förstå det, därför att för mig globalismen, den finns ju redan, det är ett faktum. Jag kan inte se den som en rörelse. Det som händer i Kina, det påverkar oss i hela Sverige och det påverkar övriga landet också, övriga Europa också. Så att globalismen, den har vi redan. Vi konkurrerar med andra världsdelar i allt vad vi gör. Vi kan överföra varor och kunskaper och allting omedelbart till en annan del av världen. Det är ju någonting vi får leva med. Sen är det ju, som vi har varit inne före på, reglerna för hur detta sker. Men vad jag tänkte på, en del av det som hon sa, det är just det här med sammanhållningen. Jag tänker på det olikheter man har i Europa när man har sett till exempel på frihandel och på relationer till Nordafrika. Nordafrika som har hållits kvar i ett beroende. Man har inte kunnat konkurrera fritt med de varor där de är som starkast, därför att de konkurrerar med södra Europas egen jordbruksindustri. Det är blommor, det är allt möjligt som har med jordbruk att göra. Och då har man föredragit i Frankrike, Italien, Spanien och så vidare att ge bidrag till de här länderna. Jag tror att det har varit oerhört skadligt, och det är också någonting som leder till frustration och i förlängningen terrorism. Om man håller länder kvar i ett beroende och inte gör att de kan konkurrera fritt med oss, då har man sått ett frö till en sämre värld, skulle jag säga.
Jag har inte särskilt mycket egentligen mer, att det är mer det fundamentala. Alltså, EU är ju rätt speciellt det att det är fri rörlighet. Det är ju liksom en av själva kärnorna i samarbetet. Och det är klart att fri rörlighet gäller ju för alla de personer, även de som har sämre uppsåt med det. Och det är väl det som är ofta bakgrunden till att man då ställer högre förväntningar på att samarbeta just kring till exempel terrorbekämpning och så vidare. Och det är ju klart att det är fortfarande ett nationellt ansvar, alltså som Claes Friberg säger också, om hur det här är organiserat. Men kraven när såna här saker händer, alltså till exempel ett terrordåd som utförs i Paris är planlagt i Belgien, ja, då är det klart att det ställer ju liksom frågan om tillit och liksom, kan vi ha de här öppna gränserna eller i sådana fall behöver vi göra något annat? Så att där är, tror jag, att det är en liten nyckelfråga då, hur ska man dela sån här information, hur ska man varsko varandra och hur kan man få det här att fungera bättre, jag tänker, framåt.
Mm. Hörrni, vi ska lyssna på Charlie Weimers också, Sverigedemokraterna, som också får reagera på orden islamism och globalism. Islamism.
Islamism är någonting jag har bekämpat sedan jag blev invald i Europaparlamentet 2019. Och det har ju att göra med att jag var på plats i Syrien, Irak, Libanon och såg Islamiska statens folk mot jesider och kristna. Det är en fråga som djupt oroar mig, islamismens ökande inflytande i Europa. Jag hade släktingar på Bryssel flygplats när det small här i stan. Det jag har gjort är att uppmärksamma ansvarig kommissionär Margarete Skinas på det flöde av pengar som går till organisationen Nära Muslimska Brödraskapet. När han inte tog mig på allvar så anlitade jag två experter på området från England och Italien som gick igenom kommissionens räkenskaper, visade på hundratals miljoner som hade flödat. Och efter mina uppvaktningar av franska och tjeckiska regeringen så ändrade Skinas tonläge och sa att man nu ska säkerställa att resurser inte går till organisationer som motverkar frihet och demokrati och mänskliga rättigheter. Det återstår att se om så blir fallet, men jag är i alla fall väldigt stolt över att ha bidragit till en förändring på det här området i Bryssel.
Och slutligen, globalism.
Ja, globalism är ju någonting som går utöver internationellt samarbete, vilket jag är för i de fall det inte så att säga röjer undan den nationella självständigheten totalt. Globalism är enligt mitt sätt att se en ideologi som ser ett egenvärde i att flytta beslutsmakten bort från det lokala, regionala och nationella till en slags överstatlig supranationell nivå. Och det är någonting som jag bekämpar, för jag tror i grunden att nationalstaten är utgångspunkten för en fungerande demokrati med ett gemensamt demos där vi har en gemensam arena för åsiktsutbyte och så vidare. Medan globalismen innebär ett slags top-down-styre där man genom inte minst internationella konventioner, internationella domstolar ser till att omintetgöra demokratin i flera fall. Vi har sett exempelvis hur britterna vill ha en striktare migrationspolitik, men domstolen i Strasbourg, Europadomstolen, motverkar det. Och det är ju ett typiskt utslag av globalism.
Ja, Charlie Weimers, Sverigedemokraterna. Ja, islamismen, det gillar ingen av dem. Men globalismen, där var Charlie Weimers inne med på att det där är någon form av överideologi som han och kanske de andra konservativa krafterna, det är det de inte gillar med EU.
Alltså ibland så finns det ju såna här ismer som det egentligen inte någon själv som verkar företräda, utan det används kanske framförallt av de som är kritiska mot det.
Det finns inga som själva säger jag är en hipster till exempel.
Jag vet inte, och det är ungefär som populism är samma typ av ism. Det är ganska få som själva bekänner sig till den här typen av ideologi. Så att jag har lite svårt att se. Sen är det klart att det finns ju en konflikt här uppenbarligen med de som är kritiska till mer överstatlighet och mer
inslag. Jag tog faktiskt med den eftersom det är ett ord som ofta återkommer i retoriken mer längre ut på högerkanten i EU-sammanhang. Medans jag tror Anna Maria Corazza Bildt antagligen tycker att det är att se spöken på ljusan dagen på något sätt.
Ja.
Men det var ju också intressant det han tog upp som nationalstatens fördelar, att britterna nu kan ha en starkare gräns mot migranter. Men sanningen är ju att det har kommit mer migranter under den här Brexit-tiden. Och det visar ju att det går inte att sätta upp sådana gränser, utan det finns krafter som är starkare än nationen.
Samarbete måste till.
Samarbete måste absolut till.
Hörrni, en sista fråga med allt vi har hört här. Kommer det här att leda till ett, kanske både på handelsområdet och andra också, migration, leda till ett mer slutet EU på något sätt under den här kommande perioden? Är det den riktningen som EU går i? Göran?
Jag skulle säga att den riktningen redan går på vissa sätt, och det är ju så att EU utvecklas ju ofta i samklang med hur liksom världen ser ut och hur förutsättningarna är i världen, men jag tror att det finns nog många som fortfarande driver på för idén att EU måste hitta den här balansen. Den kanske ser lite annorlunda ut, liksom balansen mellan någon typ av öppenhet och slutenhet. Men sen tror jag också att Europaparlamentsvalet som kommer här nu, det kommer ju ändå skicka en viss typ av signal också. Vad är det väljarna på totalen vill ha lite mer av och lite mindre av på ett sätt? Och skulle det vara så att man får den här signalen som prognoserna ser ut nu, då kan man ju tänka sig att just till exempel migrationspolitikens område, att här vill man ha liksom en tajtare, striktare politik. Men sen tror jag återigen, alltså det handlar i min bild i alla fall, att det utvecklas ju ofta just i samklang med saker och ting. Alltså vad händer här nu, både i kriget som pågår i Ukraina, vad kommer det ställa för krav på att bygga upp mer då europeisk förmåga, kapacitet på säkerhetspolitikens område, och vad händer i USA som vi har varit inne på? Om de här sakerna går åt olika håll så kommer det påverka, ska jag väl säga, hur mycket mer av gemensamt europeiskt agerande kommer att få. Men det bygger på att det finns det här stödet och uppslutningen inom medlemsstatskretsen att det här riktningen man vill gå.
Claes Friberg.
Ja, nej, men jag som efter arbetet i polis och säkerhetspolis att försöka minska brottslighet och annan terrorism, minska terrorism, och var väl ändå hans exempel när det gäller, det kan jag inte kommentera för det kan jag egentligen ingenting om att det gick pengar från EU och finansierade i alla fall en närstående terroristorganisationer. Go for the money är nog en bra inställning när det gäller att bekämpa terrorism och också fundera på olika typer av terrorism som vi ser både i Europa och på andra ställen i världen. Vem är det som tjänar på i grunden att terror utövas? Och därefter försöka se hur de finansieras. För att det utnyttjas av stater det här. Ibland är det direkt statlig terrorism. Ibland är det indirekt stöd från stater till olika typer av terrorism. Där borde nog både polis, säkerhetspolis i världen och kanske också politiken förstå lite mer.
Mm. Får se om det sker under de kommande åren. Gunilla Herolf, blir det ett mer slutet, bortvänt EU på något sätt?
Delvis kan jag se det också. I migrationsfrågan kan vi definitivt se det. Om det kommer att fungera på det viset, det är en annan sak. Men ambitionen finns att göra det därför att så många medlemsländer är för en sån. När det gäller säkerhetspolitik så finns det därför att det finns en rädsla för hur USA kommer att agera i framtiden, och då måste man gardera sig. Men om det nu visar sig att utvecklingen i USA inte blir på det viset man fruktar, då kommer ju den riktningen att förlora i styrka också. Sen ser vi EUs egen politik, den är ju global. Man har intressen nere i indopacifiska regionen. Man samarbetar aktivt med länder som Australien, Indien och så vidare. Man är en global, man har globala ambitioner och man är en global organisation på det viset också. Och det är ju globaliseringen som gör det. Det som händer i Kina och Östra Asien, det påverkar oss, och då måste man agera om man ska vara en global organisation och se till Europas intressen, för det är ju det som ligger bakom det hela.
Och någon väg bort från det finns inte.
Nej.
Det blir ju tryck mot mer gemensamma, högre förväntningar på gemensamt agerande mot bakgrund av att alla medlemsstater i EU är ju relativt små. Så ska man förhålla sig till de här stora liksom, globala temana som vi har varit inne på, så finns det alltid liksom, en viss tryck mot mer samfällt agerande. Det behöver ju inte alla gilla i fullt ut, men den finns nog där.
Så är det, och samtidigt så har de stora aktörerna inom EU en parallell egen agenda också.
Mm.
Frankrike och Tyskland har ju det, framförallt Frankrike.
Så har det också alltid varit och kommer alltid att vara, kanske.
Ja.
Om inte Polen plötsligt blir jättestora eller någonting, ännu större.
Ja. Ja.
Hörrni, tack så mycket alla tre. Göran von Sydow, Gunilla Herolf och Claes Friberg för att ni var med i Djupet.
Tack.
Tack.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.